För er som inte vet vad jag heter, så heter jag André Lundqvist. Jag är en del av den här församlingen. Jag är 24 år gammal, studerar teologi och är gift med Sara, som sitter längst ner vid datorn där, så ni vet vem hon är om ni inte vet det. Ja, och vi bor här i Lund, det kanske jag sa. Men jag tänkte jag skulle predika för er idag, och det tycker jag är väldigt spännande, för vi är inne i tema den här månaden som vi kallar för Trots allt, där vi studerar Filipperbrevet tillsammans. Jag vet inte om du har haft möjlighet att läsa det här fantastiska brevet någonting i veckan, men gör gärna det. Det tar ungefär 15 minuter att läsa det hela, liksom, brevet, hela bibelboken. Så det tar inte så himla lång tid. Det har ni tid att göra ett par gånger den följande veckan. Gör gärna det, för jag tror att det ger någonting, det gör någonting när vi är mer och studerar Guds ord tillsammans och funderar på i veckan det vi pratar om, det som står i det här fantastiska brevet. Och förra veckan så hörde vi ju vår pastor Christer predika utifrån första kapitlet i det här brevet. Och han berättar också några bakgrundsfakta kring det här brevet. Så jag tänkte repetera lite snabbt i några punkter. För det är ju så att det är Paulus som skriver det här brevet till församlingen i Filippi, då han själv sitter i fängelse, i fångenskap i Rom, i väntan faktiskt på en eventuell dödsdom. Och församlingen i Filippi, som nu står i en hel del egna problem och bekymmer förutom detta, de funderar nu på och är oroliga över vad som ska hända Paulus och hur det ska gå med deras församling och med deras liv och med arbetet kring evangeliet ifall det skulle vara så att Paulus blir dömd. Vad kommer hända då? Och därför skriver Paulus det här brevet, i alla fall dels därför, för att uppmuntra församlingen och få dem att inse att de inte behöver ha sin glädje baserad på Paulus, inte ha sitt hopp fäst vid honom, sin tillit till honom, utan framförallt sin tillit fäst vid Jesus Kristus. Vi läste ju förra gången ifrån Filipperbrevet 1:6, där det står att jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det in till Kristi Jesu dag. Det är Paulus som har startat och planterat den här församlingen i Filippi, men han gör det mycket tydligt om att det inte är han framförallt, utan Kristus som har påbörjat ett gott verk i dem. Och det är också Kristus som kommer fullborda det. Det är honom vi ska hoppas på, det är honom vi ska förtrösta till. Det är liksom, det är ingen Paulus-kyrka han vill att de ska ha sin identitet i, utan att de är en Kristus-kyrka. Precis som vi här inte är en Krister-kyrka, utan en Kristus-kyrka. Och det är, tror jag, en ganska stor skillnad. Bara Krister tyckte det var roligt. Och idag när vi går in i andra kapitlet av det här brevet så talar Paulus ganska mycket om ödmjukhet. Och därför så kommer jag också tala ganska mycket om ödmjukhet idag. Och det kanske en del kan tycka är lite paradoxalt, ironiskt. Eftersom att jag kanske inte är den som är den absolut, eller i alla fall inte verkar vara den absolut mest ödmjuka personen i hela världen. Det gjorde till och med lite ont att säga det. Men jag lovar er att jag predikar och har predikat hela veckan för mig själv minst lika mycket som jag predikar för er idag. Så ni behöver inte vara oroliga, okej? Okay? Skönt. Så med det sagt, så låt oss nu ta och läsa de första verserna ifrån Filipperbrevet kapitel 2 och från vers 1. Om ni nu har tröst hos Kristus och uppmuntran av hans kärlek. Han liksom förutsätter nu att de har fattat grejen. Om ni nu har tröst hos Kristus, liksom, om ni förtröstar på honom, uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden, och medkänsla och barmhärtighet betyder något, jag gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek som Kristus, inom parentes, och genom att vara ett i själ och sinne. Var inte självupptagna och stolta, utan var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte på ert eget bästa. Är någon som känner att det träffar rakt in i ditt hjärta idag? Se inte på ert eget bästa, utan tänk på andras. Var så till sinne, säger Paulus, som Kristus Jesus var. Och sen så kommer Paulus med en fantastisk beskrivning av vad det innebär av hur Kristus Jesus var, genom att beskriva inkarnationen, som vi ofta kallar det. Alltså förkroppsligandet, när Gud blir människa genom Jesus Kristus. Från vers 6. Att fastän han var till i Guds gestalt, så räknade han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan utgav sig själv genom att han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Och från de här tre verserna då tänkte jag att vi skulle studera lite extra. Och jag tänkte vi skulle börja med att kolla på det här uttrycket som finns i vers 6, som vi översätter i våra svenska biblar till Guds gestalt, och som faktiskt jag tycker den engelska översättningen, NIV i det här fallet, har en bättre översättning, när de säger in the very nature of God, i den, liksom, i den verkliga naturen var, av Gud var Jesus. För det ordet som vi hittar i den grekiska grundtexten, om det är okej att vi blir lite greknördar här nu, är morphēphēo, typ. Nu är jag inte grek, så jag kan inte uttala grekiska. Jag kan med, på sin höjd med ganska mycket jobb läsa en del grekiska. Men typ något sånt, morphēphēo, som betyder, där phēo betyder Gud och där morphē betyder typ form. Eller i engelskan kan man också säga form, liksom. Det är samma ord. Men vi översätter inte som form i våra biblar, eftersom att det är lite för enkelt. Det är inte vilken form som helst som Paulus talar om här. Och det kan vi se genom att vi jämför det här med ett annat ord som Paulus använder precis i versen efter, i vers 7, som också kan betyda form. Är ni med? Det står så här, när han talar om att han som till det yttre var som en människa. Där använder Paulus ett grekiskt uttryck som heter schemati, som är en slags yttre, en external form. Så medan det här ordet är en slags yttre form, så är morphē snarare någonting en form har i sig själv, något i dess verkliga varande. Och för att förstå detta så tänkte jag ge ett litet illustration här. Jag är en man. Ingen som överraskar. Bra. Jag är en man. Jag har alltid, så länge jag vet i alla fall, varit en man. Det är min morphē att jag är en man. Men jag har inte alltid varit i den här storleken. Liksom. Jag har haft lite olika former och sådär under mitt liv. Jag började mitt liv som ett liksom, typ embryo i min mammas mage. Det var en schemati. Sen så blev jag ett foster, det var en annan schemati. Sen så föddes jag var ett spädbarn, sen så blev jag ett större barn, sen så blev jag tonåring. Och här står jag nu inför i 24 år gammal och i mina absolut bästa år. Sen går det ut för, men det behöver vi inte tänka på idag. Nej, jag skämtar bara. Men jag har haft lite olika schematis, jag har haft lite olika yttre former. Men min morphē har alltid varit samma, det vill säga att jag har alltid varit en man. Och så är det med Jesus i det här fallet också, att han är inte bara Guds schemati, han är inte bara Gud till det yttre, han har inte bara vissa gudsegenskaper, han är inte bara en slags profet eller en helare, utan han är verkligen Gud. Han är Gud i dess verkliga varande, förstår ni? Att han är Gud liksom, verkligen Gud, han har alltid varit Gud och han kommer alltid att fortsätta att vara Gud. Så nu är vi med på det. Men trots, fast han var till Guds gestalt, så räknar han inte tillvaron som Gud så som segerbyte, utan han utgav sig själv, eller som man också skulle kunna säga, att han tömde sig själv. Och jag tänkte bara några sekunder, låt oss fundera lite grann på vad menar han med att han tömde sig själv. För jag tror det är ganska viktigt att förstå att Jesus aldrig någonsin slutade vara Gud. När han blev människa. Han tömde sig inte på sin gudomlighet. För han var ju Guds morphē. Det vill säga att han var verkligen Gud. Han kunde inte bara sluta vara Gud. Han har alltid varit Gud och kommer alltid vara Gud. Så Jesus var Gud. Han tömde sig inte på sin gudomlighet. Men vad tömde han sig på då? Jo, en sak jag skulle vilja lyfta fram idag. Är att han någonstans gav upp eller åtminstone tillfälligt lämnade sin himmelska gudomliga ära. Han som brukade sitta ansikte mot ansikte med Gud Fadern vid tronen och i alla evigheter haft änglar runt omkring sig som ärat och prisat och lovat och upphöjt honom. Han som hade alla de gudomliga rikedomarna, de himmelska privilegierna man kunde tänka sig. Han lämnar sin plats i himlen för ett tag och föds i ett litet, som ett litet barn i ett unket, skitigt stall i en liten stad i Israel för 2000 år sedan. Det är en bild på ödmjukhet. Han som liksom hade allt, hade all ära. Han blir ett barn liksom. Det är så som Gud äntrar scenen på jorden som ett litet barn. Och han får liksom inga gudomliga eller kungliga privilegier i sitt liv som människa. Till en början så får han tillsammans med sin familj fly för sina liv. Och när han blir lite äldre så får han arbeta och tillsammans med med Josef som snickare för att försörja sig själv och sin familj. Och sen när han börjar sin offentliga verksamhet så blir han misstrodd och missförstådd av många människor. Han blir utelämnad, han blir han blir förrådd. Han blir fängslad, dömd, bestulen, bespottad, hånad, korsfäst. Det kanske inte är riktigt en behandling som man tänker sig av konungarnas konung och herrarnas herre. Han som hade allt i himlen får nu när han ska rida in i Jerusalem bejubla av allt folket låna den åsnan som han rider in på. Han har inte ens en egen åsna. Det är en bild av ödmjukhet. Hur Gud blir människa för vår skull. Det är total osjälviskhet. Jesus han dör inte på korset för sin skull. Han dör på korset för vår skull. Och det är lite grann det här som Paulus vill påminna församlingen om i Filippe. Vill påminna dem om vem Jesus var och utmana dem att vara lite grann så till sinne som Jesus. Att också vara lite osjälvisk. Att inte bara tänka på sig själv. Att inte bara leva för sin egen äras skull. Utan att tänka på andra. Att göra osjälviska gärningar för andra människor. Att inte leva för sin egen äras skull. Att inte leva för att upphöja sig själv eller häva sig själv. Det är en mycket extrem kontrast till vårt samhälle som vi lever i idag. Eller hur? Ett samhälle där vi förväntas att vi ska armbåga oss fram för att få ett bra jobb och en bra lön med bra förmåner, fallskärmar och privilegier. Där kulturen är att pengar, makt, inflytande och position, det är någonting viktigt att verkligen sträva efter. Vi lever i ett samhälle där det är me, myself and I som är den guden som vi ofta tillber. Där det är jag som ska stå i centrum. Där det är mitt som spelar roll. Där det är mina behov som ska mötas. Där det är mina åsikter som ska höras. Där det är mina intressen som ska framhävas. Och där det är min vilja som ska ske. Och mycket roligare är det ju också om det går bra för mig. Det är kul om det går bra för dig. Good on you, Kalle. Bra att det går bra för dig idag. Skönt. Men det hade varit mycket, mycket roligare om det gick bra för mig. Eller hur? Det är ofta den inställningen vi har. Och där så är det tanken av att vara så till sinne som Jesus. Ganska annorlunda, ganska svårbegriplig. Det är en utmaning. Texten fortsätter. Paulus skriver att därför, på grund av Jesu ödmjukhet, har Gud också upphöjt honom. Över allting och gett honom namnet över alla namn för att i Jesu namn alla knän ska böjas i himlen och på jorden och under jorden och alla tungor bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herren. Till slut så slutar ju texten så som den borde göra på något sätt. Att Jesus får den ära som han förtjänar. allt i himlen och på jorden och under jorden ärar och prisar honom. Han blir till slut upphöjd så som han borde. Men vägen till hans upphöjdhet går i den här texten, tycker jag, väldigt tydligt genom hans ödmjukhet. Är ni med? The way to his exaltation goes through his humiliation. Så att ni är med på det också, ni som talar engelska här. Vägen till hans upphöjdhet går genom hans ödmjukhet. Och det tycks vara en tanke som kommer igen gång på gång i Nya testamentet, att när vi ödmjukar oss så kommer Gud att upphöja oss. I Lukas 17:33 står det att den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv, han ska bevara det. Och i 13:30, och se, det finns de som är sist som ska bli först och de som är först som ska bli sist. What? Och i Johannes 12:25, att den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han ska bevara det och vinna evigt liv. Genom ödmjukhet så blir vi upphöjda. Och det är också bilden av inkarnationen. Jesus blev människa, han ödmjukade sig och Gud upphöjde honom. Och vi har möjligheten att följa Jesus och göra samma resa. Genom att vi ödmjukar oss med Kristus så kommer vi också att bli upphöjda tillsammans med Kristus. Romarbrevet 6:5. Romarbrevet 6:5 säger att ty är vi förenade med honom genom en död som hans, ska vi också vara förenade med honom genom en uppståndelse som hans. Det tycks vara så att ödmjukhet är någon slags biblisk princip för vårt lärjungaskap. Att följa Jesus tycks kräva ödmjukhet. Om inte övertygade så kan vi läsa Lukas 9:23. Där det står, sedan sa han till alla, om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig. Till den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som missar sitt liv för min skull, han ska vinna det. Det finns en tanke av att ödmjukhet behövs för vår efterföljelse, för att kunna förstå att vi är faktiskt i behov av Jesus i våra liv. Till det krävs ödmjukhet, att inse att jag inte klarar mig fullkomligt själv, att jag inte kan vara beroende av min egen rikedom eller av min egen ära, utan att jag behöver vara beroende av Jesus. Och därför så tänkte jag också koppla detta nu lite vidare till att vår frälsning också tycks vara inte säga beroende av, men vara kopplad till ödmjukhet. Bibeln säger ju att det är genom tro vi blir frälsta. Jätteviktigt, det är inte genom några som helst gärningar, utan det är genom vår tro som vi blir frälsta. Men jag menar lite grann att det behövs lite ödmjukhet på något sätt för att kunna tro. För att, nu ska vi säga, Det ordet som vi använder för tro, som vi översätter med tro i våra biblar, det är ordet pistevo, ett grekiskt ord, som snarare betyder tillit, att lita på Gud. Och det finns en skillnad, för att jag kan ju säga att jag tror på Zlatan Ibrahimovic, jag säger att jag tror att han finns. Är någon mer som tror att Zlatan finns? Det var faktiskt ganska många som inte trodde att Zlatan fanns. Oj, oj, oj. Kanske är det så här, ni kanske har någon så här filosofi där liksom, att man inte är helt säker på vad som finns. Att allt som verkligen är verkligt. Vi kanske bara lever i en slags bubbla allihopa. Nog om det. Okej, men jag tror i alla fall att Zlatan finns. Jag kan till och med gå så långt och säga att jag tror att Zlatan är bra på att spela fotboll. Det behöver ni inte hålla med om, okej? Okay? Men jag tror att Zlatan är bra på att spela fotboll. Men det är inte samma sak som att säga att jag tror på Zlatan i bemärkelsen att jag litar på honom, hoppas på honom, förtröstar på Zlatan, eller hur? Det finns en skillnad där. Och så är det med Gud också, att vi kan säga att vi tror att Gud finns. Vi kan säga att vi till och med tror att han är god, eller att han är allsmäktig. Men det är inte samma sak som att säga att vi tror på Gud i bemärkelsen att vi hoppas på honom, att vi litar på hans godhet och på hans allmakt och att hans godhet kommer segra i våra liv och att det är han som är allsmäktig, inte vi. Det finns en skillnad där mellan mellan de olika betydelsenyanserna i ordet tro. Och Bibeln uppmanar oss faktiskt att lita på Gud. Att förtrösta på hans gärningar och inte på våra egna. Vi hoppar här, Jakob. Sen går vi till Markus 10:17. När Jesus fortsatte sin vandring så sprang en man fram, föll på knä för honom och frågade: gode mästare, vad ska jag göra för att ärva evigt liv? Här kommer en konkret fråga. Hur ska jag göra för att bli frälst? Och så efter en liten diskussion om lagen så svarar Jesus honom i vers 21. Att ett fattas dig, gå och sälj allt vad du äger och ge åt de fattiga, så ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Men den rike mannen svarar honom, vid de här orden blir mannen illa till mods. Står det. Och han gick bedrövad sin väg, ty han ägde mycket. Jesus är i första hand inte intresserad av att veta om den här mannen tror att Gud existerar. Utan han är intresserad av att veta om den här mannen är beredd att lämna hoppet om sin egen rikedom. Om han är beredd att ge upp sina egna försök, sin egen karriärstege, sin egen potential att klara sig själv, att försörja sig själv, att rädda sig själv. Om han är beredd att ge upp det och istället hoppas på Jesus. Berättelsen fortsätter. Jesus såg sig omkring och sa till sina lärjungar: hur svårt är det inte för dem som är rika att komma in i Guds rike? Och lärjungarna blev förskräckta över hans ord. Men Jesus sa en gång till dem: mina barn, hur svårt är det inte att komma in i Guds rike? Det är lättare för en kamel att komma igenom ett synålsöga än för en rik att komma in i Guds rike. Då blev de ännu mer förskräckta och sa till varandra: vem kan då bli frälst? Och Jesus såg på dem och sa det: för människor är det omöjligt, men inte för Gud. Ty för Gud är allting möjligt. Och Petrus sa till honom: se, vi har lämnat allt och följt dig. Och med de orden ska vi samla in en kollekt till församlingens... Nej, jag skämtar bara. För jag tror inte att poängen i den här berättelsen är att det finns någon slags självändelse, eller vad man säger, i att vara fattig. Det finns liksom inget självändamål i ordet i att vara fattig eller att leva i självförnekelse. Utan hans poäng är att utanför Kristus så finns det ingen räddning. Vi behöver Jesus. Det är han som kan rädda oss. För oss är det omöjligt, men för Gud är det möjligt. Jesus säger själv i Johannes 14:6 att jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till fadern utom genom mig. Och jag tror att problemet för den rike mannen i berättelsen, och kanske för många människor i vårt samhälle idag, så är det att vi har så mycket i oss själva. Det verkar ju som att vi klarar oss så bra själva. Vi behöver väl ingen Gud som hjälper oss. Vi behöver väl ingen Herre. Jag klarar mig själv. Eller som min fru brukar säga: jag kan själv. Jag kan själv. Du behöver inte hjälpa mig att ta ner vasen på den översta hyllan. Jag kan ställa mig på en stol. Jag kan själv. Jag klarar mig själv. Och vi vill gärna känna att vi klarar oss själva. Att vi kan försörja oss själva. Att vi kan gå vår egen väg och hitta vår egen lycka. Vår egen lyckans smed, som man så fint säger. Och det har skrivits kanske tusentals böcker om självhjälpsfilosofi med titlar som hur du når dina drömmars mål, hur du förverkligar dig själv, hur du uppfinner dig själv och så vidare och så vidare. Men jag tror inte att det är vårt samhälles största problem, hur vi förverkligar oss själva. Jag tror vårt största problem är att komma över oss själva, faktiskt. För Bibeln talar om att i oss själva så är vi förlorade. I oss själva. I egen kraft. Med våra egna gärningar. Så är vi på väg att dö. Men det finns goda nyheter. Evangelium. Gud blev människa genom Jesus Kristus för vår skull. Det finns ett hopp. Vi kan, genom att förstå att Jesus är vägen, sanningen och livet, nå vår upphöjdhet. Genom vår ödmjukhet. Vi klarar det inte själva. Vi kan inte uppnå det själva. Vi kan inte genom att dra oss själva i kragen eller i håret eller någonting liksom själva sträcka oss upp mot vår upphöjdhet. Men det är genom att vi inser att vi inte klarar det själva, genom att leva ödmjukt och inse att Gud, jag behöver dig, det är då som vi når upphöjdhet. Genom att Gud upphöjer oss. Det är omöjligt för oss, men det som är omöjligt för oss är möjligt för Gud. Det är evangelium. Att det handlar inte om dig. Det handlar om Jesus. Och jag vet att även fast vi vet detta, så är det ofta så, är det så svårt. För vi vill så gärna klara oss själva. Martin Luther har sagt en gång att vara hjärtat övertygad om att vi har fått syndernas förlåtelse och frid med Gud endast genom nåd, det är det svåraste som finns. Att inse att det bara handlar om Jesus. Inte om min prestation, inte om mina försök, utan om Jesus. Och för att gå till ett annat citat från en teologistudent här i Lund faktiskt, som nyligen skrev på Twitter att vi är inte stora nog att förstå Guds nåd, men Guds nåd är stor nog för att förstå oss. Vi kanske inte fattar hur det här funkar. Vi kanske inte fattar hur vi fullkomligt förlitar oss på Gud. Men det är typ ett steg i att inse att ja, men jag fattar inte. Det är okej för att jag kan lita på Guds nåd. Jag kan lita på att han fattar mig. Jag kan lita på att han kommer att leda mig. Så två saker som jag egentligen har sagt om ödmjukhet är att det är en biblisk princip för vårt lärjungaskap. Och en viktig del för att förstå frälsningen genom Jesus. Och jag vill bara så här i avslutningen idag vända mig till dig som är här idag och som inte har sagt ditt ja till Jesus. Som inte bekänner dig som kristen eller troende. Jag vill att du ska veta att berättelsen om Jesus i Bibeln inte handlar om en skön snubbe, en guru som gick runt och gav massa bra självhjälpstips till människor. Utan i första hand så handlar det om hur Gud blev människa. Det är berättelsen om Jesus. Gud steg ner för vår skull. Han ödmjukade sig. Han blev människa för vår skull. Och han dog på korset i vårt ställe. Och vi kan förtrösta på honom. Vi kan förlita på honom. Vi kan oavsett vilka andra bekymmer och problem som möter vår vardag eller vår församling eller vad vi än står i. Vi kan oavsett våra känslor eller våra behov. Trots allt så kan vi hoppas på Jesus som vår frälsare, som vår räddare. Om du är här och känner att jag vill säga ja, jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Jag vill säga att okej, Gud, du får vara herre. Inte svårare än så egentligen. Så finns det en möjlighet till det. Om vi bara blundar tillsammans i respekt för varandra. Om du finns här och du vill bli inkluderad i en bön och känner att jag vill ta emot Jesus i mitt liv, så kan du bara nu medan vi blunda respekt för varandra, räcka din hand, bara jag kommer se den som ett tecken på att du vill säga ditt ja till Jesus.